Podplay.
Konsten att vara, 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 konsten att vara.
Hej Gustav Järnberg.
Hej Clara Henry.
Yeah.
Jag glömde bort ditt andra namn nu.
Clara, nej, det är okej.
Nej men vänta, nej Gudrun.
Va?
Katrin.
Nej.
Charlotte.
Gudrun.
Är det inte Charlotte?
Nej, det är inte Charlotte.
Ge mig en bokstav.
S. Sofia. Susie, motherfucker.
Susanna, Clara, ja. Susanna, just det, nu satt det. Man måste säga det liksom så att det hänger ihop. Kommer du ihåg mina?
Erik, är det Karl också?
Ja.
Nej, det är det.
Japp.
Ja. Är det Erik först och Karl sen?
Japp.
Karl Erik.
EKG.
EKG.
Yes, motherfucker.
Hur är det då?
Jag har migrän, tackar som
nej,
frågar.
Nej, va?
Det är ett själsligt mörker, men jag är okej ändå på något sätt. Det är bara att det gör ont. Och så mår jag illa, jag mår fruktansvärt illa hela tiden.
Usch.
Mm. Lite ljuskänsla och så. Men jag är alltså så här, jag är okej, och sen så i stunder så är jag inte det, och då får jag vila mig lite grann. Men nej, men så att det känns ju. Men annars så är det toppen.
Ja, vad härligt.
Hur mår du?
Jag är lite trött. Jag har väldigt lite att göra, har jag ju klagat om tidigare i den här podden. Och nu har jag liksom så här, ja, men nu har jag så här ett gig på torsdag kväll, och sen ska jag iväg och filma över hela helgen. Och det känns ändå nice att så här, men då kan jag med gott samvete vara lite ledig nu så här i början på veckan.
Problemet
är bara att då har jag ju bokat upp att jag ska så här, ja, men jag hänger med kompisar, jag gör ditten, jag gör datten, jag går och käkar lunch med folk. Imorgon ska jag och Kristina liksom ut och käka brunch, och sen ska jag på någon jävla fest på kvällen fastän det bara är onsdag. Och det här då, det slog ju mig när jag gick hit nu ikväll att så här, om jag ska åka bort, alltså om jag ska göra ett gig på torsdag och sen åker jag bort från stan för att filma i 3 dagar, då behöver jag packa. Och så bara, när fan ska jag hinna göra det? Jag har ju så mycket annat för mig. Men jag ska ju på brunch.
Behöver du inte också ladda ditt introverta batteri? Eller kan du bara ha en sån här vecka och sen åker du och giggar?
Nej, förmodligen inte.
Det kommer ta slut på plats.
Till saken hör jag att vi ska filma i Idre.
Mm.
Och det är 6,5 timmars bilresa dit.
Alltså du kan sova lite?
Jag kan sova lite. Ja. Och jag har ju liksom, det är jag och 2 till som ska resa. Jag är en fotograf och en inslagsproducent.
Ja.
Och de 2 har körkort och jag har inte det.
Och det är så himla tråkigt när det händer.
Det är synd om mig.
Men jag kan sitta i bak.
Ja, jag kan väl sitta bak då. Mm. För så gjorde vi var filmade i Mora för några veckor sedan. Och då satt ju de båda fram. Och de kände varandra sedan tidigare. Och jag hade aldrig träffat dem förut. Så det blev lite så här. Men jag kan sitta bak, det är helt okej. Och så somnade jag. Och så satt de och småpratade. Höll varandra sällskap i framsätet. Och jag bara, oj. Ah, hur långt har vi kommit? Så att jag tänker, där kommer jag ladda mitt batteri.
Ja, för fan. Min värsta sån bilresa någonsin var ju när vi skulle åka hem. Vi hade dygnat på en festival. Alltså när vi var 19-20 någonting. Och så skulle vi åka hem. Jag vet inte, tidigt på morgonen tror jag. Eller så somnar man väl till liksom en bit in på vägen och vaknar av alltså vrål. Bilen bara kränger till. Då har min kompis som kör somnat vid ratten och hållit på liksom nästan över på andra sidan motsvarande riktning då, där vi håller på att krocka med en ambulans. Men hon får liksom kontroll på bilen igen. Ja, kör tillbaka eller vad man ska säga. Och sen så får hon liksom sitta med öppna fönster och radion var påskruvad så högt för att hon liksom inte skulle somna igen.
Åh fy fan, men hon fortsatte köra alltså?
Ja.
Skulle hon inte, fick hon vila någonting?
Som, det var inte så många som hade. Nej, men jag vet inte, vi hade väl ingen konsekvens tänkt då. Vi var ju bara små barn, så vi var så här, okej, då får du väl hålla dig vaken då. Jag tror inte att någon tänkte att man kunde liksom stanna till och ta en liten tupplur eller någonting.
Utan, men det är väl också körkort 101?
Absolut, det här är också samma kompis som när hon precis hade tagit körkort, så var det ganska läskigt att åka med henne. Bland annat då på vår första resa när vi skulle åka upp till Åre, påminner om Idre. Och hon var tvungen att köra om. Jag hamnade i hennes bil, det var lite läskigt. Det var två kompisar som precis hade tagit körkort och jag hamnade i hennes bil och kände väl redan från början att så här, jag är inte så taggad på att åka med henne. Jag litar mer på den andra kompisen. Så då när vi kom en bit upp i landet så var hon tvungen att köra om en timmerbil. Och då tyckte, det var ju liksom snömodd och liksom, lite småsnöigt och så. Då tyckte hon att det var så läskigt att köra om den. Hon sitter alltså bakom ratten så att hon blundar när vi körde. Att hon är så rädd. Oh, och jag satt bredvid henne i framsätet. Oh, och bara så här, det här är så alltså nu dör jag. Alltså, jag nu så är jag så nära min skapare.
Stresspåslag.
Så ha så kul i bilen, Klara.
Åh, fy fan. Okej, ja, nej. Nej, fy fan. Men det är roligt att de jag ska åka med, alltså jag tycker jättemycket om dem, ska tilläggas. Vi hade jättekul sist vi var med Mora. Men den ena vägrar följa GPS. Alltså det går tydligen emot någon.
En man?
Absolut.
Ja, det kan jag fan
medelålders, jajamän.
Jajebus.
Nej, bara vägrar. Men det är också så här, har ett otroligt lokalsinne. Han vet vart man ska svänga, men en gång svängde vi fel.
Åh nej, och han har inte släppt den. Eller har du inte släppt den?
Nej, det är väl snarare att andra chauffören inte släppte det. Jag har ju ingenting att säga, för jag känner ju inte honom så väl. Och jag var, och
det
var
du är ju tjej.
Och det var också bara en liten omväg, så det var bara så här, men du får den, du får den. Men, men den andra killen som åkte med, han gillar ju att hålla det emot honom. Men den andra killen som åkte med, han sa ju också när vi skulle åka hem från Mora och de bytte av, han bara, och då kollar de på klockan och bara, men du är bara 2 timmar kvar till stan. Och han bara, en timme om jag får köra. Och man bara, åh nej, åh nej.
När vi åkte hem senast, när jag var uppe i Järvsö med mina kompisar som jag sjunger med, då när vi åkte hem så upptäckte ju vi alltså efter så lång tid att vi hade kört fel i alltså en halvtimme 45 minuter. Oh,
fan,
så att vi hade liksom kört och jag sa, Falun? Nej, hit ska vi väl inte. Och vi var så här, åh helvete, och det fanns ingen annan väg än att bara köra tillbaka samma väg.
Åh nej, köra tillbaka.
Ja, köra tillbaka, ja, det fanns ingen sätt att komma runt det.
Alltså det här är anledningen till varför jag inte har körkort.
Nej, exakt.
Alltså för att jag ska slippa att ta ansvar. Men också för att om alla andra tänker, jag kan köra den här sträckan på halva tiden, nej, då vill inte jag befinna mig i trafiken.
Nej, och man kan ju också låtsas vara lite hållbarhetskämpe, alltså mer än man redan är. Att man säger, jag har ingen körkort för att jag tycker inte riktigt det ligger rätt i tiden.
Ja, det låter sant.
Min tid.
Konsten att vara.
Gustav, jag älskar ju Taylor Swift.
Nej,
ja, jag vet.
Vad är det du säger?
Groteska nyheter, men hon har ju släppt ett album förra veckan.
Yes, hon har släppt en Taylor's version.
Mm. Lyssnade du på Red när den kom?
Ja, jag lyssnade ju på hitsen för att de var ju så ofantligt stora.
Mm.
Men nej, jag har ju aldrig riktigt varit något Taylor Swift-fan av albumen så, förutom 1989 som jag har lyssnat otroligt mycket på.
Mm.
Men annars så har jag faktiskt inte gjort det. Men jag känner ju till låtarna.
Ja, jag var ju också, jag upptäckte väl Taylor under 1989. 2014, eller när den nu kom. Men Red var ju albumet innan, och att jag älskade 1989 så mycket att jag bara, jag ska bli Taylor Swift-fan. Det är liksom så här, nu bestämmer jag mig för det.
Aha.
Nu ska jag backtracka albumen.
Jag tänkte att du hade hängt med från första början, nästan.
Nej. Nej,
men nu när du säger det så är det så här, nej, hade du suttit där och lyssnat på country och vad
nej,
det,
country
Love Story
var
och grejerna?
Med. Jo, fast Love Story har jag ju, alltså så här, jag är väl också att jag har hört hitsen.
Ja,
Love Story,
men inte liksom ett
22,
inbitet. Ja.
Never Getting Back Together, alla de här liksom. Och att verkligen tyckt om dem, men aldrig fått för mig att gå in och lyssna på hennes diskografi liksom.
Nej.
Men hur som helst, Red är ett av mina favoritalbum med Taylor. Så när hon släpper då en remake på alla Red-låtar plus, jag vet inte hur många andra låtar, 10 andra låtar som är osläppta, som var lite runner-ups till Red-albumet, men som hon nu släpper. Alltså jag blev lycklig.
Nördexplosion, alltså fullständigt.
Skoja inte.
Jag var inne och kollade på det här albumet bara för att liksom se vad det innehöll. Och det var ju låtar utav bara helv. För hon är ju också lite rolig att hon brukar, jag vet inte om hon brukar släppa det, men så här röstmemon och sånt där kan hon ju ändå liksom pytsa ut lite grann till publiken, så man får höra hur hon började skriva en låt eller var liksom så här, det här skickade jag till mina producenter, så kan man jämföra det med den färdiga produkten. De här släppen är väl på grund av då hennes beef. Alltså att hon släpper om albumen.
Ja, precis. Med hennes agentur och, ja. Och, eller manager eller vad man nu kallar.
Ja, men precis.
Ja. Men grejen med Taylor, alltså det som är så roligt med henne, eller det är väl också genomgående genom all typ av musik, men hon behandlar ju mycket heartbreak och kärlek i sin musik. Och att man kan liksom backtracka till vilka hon dejtade at the time.
Mm.
Det finns ju liksom väldigt, väldigt tydliga låtar om till exempel Harry Styles. Till exempel låten Style.
Ja, det har inte jag fattat.
Nej, men nu vet du.
Ja, för jag var så här, jag bara, ha, hur backtrackar man det? Är det liksom för att man vet när i tiden?
Ja, men alltså, hon sjunger om någons gröna ögon och sjunger så här, men också att man vet vem hon dejtade at the time. Och när hon skrev Red-albumet så hade hon ju haft en 3 månader lång romans med Jake Gyllenhaal. Och har man koll på meme-Sverige, eller meme-världen just nu, så är det ju Jake Gyllenhaal, memes all over the place. För hon sjunger ju om då att hon glömde sin scarf hemma hos din syster. Och att du har fortfarande kvar den i din byrå efter alla dessa år. För att den luktar som jag. Och att det finns ju då bilder på när Taylor är ute på stan med Jake Gyllenhaal och hans syster. Hon har på sig den här scarfen. Och sen några månader, ett halvår senare, så syns Jake på stan iklädd en scarf som är misstänkt lik den Taylor hade.
Mm.
Och till saken hör jag att det var en jättestor åldersskillnad mellan dem. Jake var väl 29-30, Taylor var väl 19-20. Kan det ha varit så?
Taylor var 20, han var 29.
Okej. Okay. Så Jake Gyllenhaal var i allra högsta grad en vuxen man. Taylor Swift var i allra högsta grad ett barn på väg in i vuxenliv.
Ja, en väldigt tidig vuxen kan man väl säga.
Mm. Vad är myndighetsgränsen i USA? Eller den är väl 18 i och för sig.
18. Man får ju dricka vid 21.
Hon fick inte dricka. Det kan ju säga så.
Exakt.
Det säger ganska mycket.
Precis. Det får man ju. Deras alkoholgräns är ju vid 21. Så att det här är väl det kan väl sägas vara ett ganska typiskt liksom förhållande ibland. Kille, tjej liksom.
Mm.
Ung tjej, vuxen kille, killen dumpar henne kanske lite fult.
Mm.
Tänker jag att det var väl lite det som var grejen.
Men också kanske utnyttjar henne lite genom hela relationen.
Mm.
I att hon faller blint för honom och han har gått in i en relation utan intentioner att upprätthålla någon form av, ja men att upprätthålla en relation.
Men lite grann, jag kan känna det. Ja, exakt. Eftersom jag nu då är en man som är 30 så kan jag jämföra det med hur jag själv var när jag var 20.
Mm.
Och jag tänker ju att det blir oschysst hur jag än vrider och vänder på det om jag skulle börja dejta en 20-åring nu, för att jag kommer ha andra premisser. Jag kommer ha en annan ingång i en relation där jag tror att jag måste ha en väldigt tydlig intention alltså att man måste vara väldigt tydlig då, att så här, bara så du vet, jag fattar att för dig är det här kanske love of your life liksom, nu dejtar vi för alltid eller nu har vi fallit för varandra, men för mig är det typ så här, ja det kan kännas så, men jag vet också att det kan gå över.
Ja gud ja, och att så här, man vill ju absolut brasklappa och säga så här, det är inget fel att dejta med åldersskillnad, men det blir ju någonting skav ju när man vet att så här, det finns den här maktskillnaden mellan en 30-åring och en 20-åring.
Mm.
En maktskillnad som kanske inte minst är retorisk. Hur man har lärt sig uttrycka sig, uttrycka sina behov. Och hur man väldigt lätt kan liksom vilseleda någon som är yngre genom att den har hakat upp sitt liv på den här kärleken. Och att man bara, absolut, jag tar gärna emot den bekräftelsen, men jag har andra intentioner och jag bara aktivt väljer att inte tala om dem för dig. För att sen när vi bråkar har jag helt andra medel att stå upp för mig själv.
Mm. Ja, och sen så är det väl själva reaktionen på relationen som blev så himla tydlig, att när det väl tog slut så hamnade ju mycket fokus på oj vad Taylor gjorde det här till en stor grej. Hon skrev ett helt album om honom. Och man blinkar ju inte en andra gång om det är en snubbe som skriver ett helt album om någon.
Nej.
I vilken vinkel som helst liksom.
Mm. Och att det är ju inte bara Jake Gyllenhaal och Taylor Swift som är ett unikum, utan det är ju inte bara kändisprivatliv vi snackar om som är lite snaskigt, utan det är ju del av ett fenomen där äldre män går in i relationer, eller snarare lockar in yngre kvinnor i relationer för att de tycker att det är lite hett och sexigt, men de har inga planer på att det ska hålla i längden och de misslyckas med att kommunicera detta. Taylor har släppt den här 10-minuters versionen av All Too Well.
Just det.
Där hon har lagt till lite verser och lite texter. Och att hon sjunger typ att så här punchlinen går att hon åldras, men all your lovers stay the same age.
Mm.
Alltså hon blir bara äldre, men du fortsätter dejta 20-åringar.
Mm.
Och att man bara, oh burn, oh burn. Han och hans agent har så jävla mycket panik just nu. Men så apropå detta då, så skulle jag vilja prata lite om cancel culture och hur jag känner att Jake Gyllenhaal just nu svävar i någon form av mellanland. Att så här, han blir inte aktivt cancelad, men folk skrattar åt honom. Och han är lite färgad av vad han har gjort mot Taylor Swift.
Ja, för perspektivet har väl skiftat lite grann nu då, från när det faktiskt hände för 10 år sedan.
Ja.
Alltså då man var så här, lol, Taylor, stupid bitch. Mm. Och nu är det mer, lol, Jake, stupid bitch. Mm.
För att hon är i en helt annan maktposition nu, karriärsmässigt. Mm. Mm. Vilket jag tycker säger en hel del om hur vi ser på kvinnors historier. Vilket narrativ vi väljer att lyssna på.
Mm.
Konsten att vara. Konsten att vara.
Men jag har tänkt mycket på det här med liksom cancel culture. Ska vi börja med att bryta ner det? Alltså vad är det egentligen?
Ja, men vet du vad vi tar hjälp av? Vi tar hjälp av Wikipedia.
Perfekt.
Vet du. Nu ska vi läsa definitionen av cancel culture, cancelkultur.
Hur översätter man cancel?
Cancellera. Det är cancellations...
Avbryt.
Ja, avbrytskultur. Ja, men så här är det. Det kallas på svenska utfrysningskultur, kränkthetskultur. Eller...
Utfrysningskultur, det låter ju mycket hårdare på svenska.
Tycker du det?
Mobbningskultur kan vi kalla det.
Ja, men kränkthetskultur eller utraderingskultur.
Utradering gillar jag.
Ja. Ja, alltså det tycker jag också är hårt.
Ja, kan man inte bara översätta det till bojkott?
Jo, bojkott är väl rimligare på något sätt, för att det handlar väl, så som jag tänker på det, så är det väl någon slags ekonomisk grej som man ska göra egentligen.
Mm.
Men ja, det är en modern form av ostracism.
Oj, det var ett fint ord som jag aldrig har hört förut.
Ostracized. Man blir publikt skammad.
Ja.
Ska jag googla på? Oh, gud, vilket jävla rabbit hole när man alltså nämner att jag är tvungen att googla på varenda ord i den här Wikipedia-artikeln. Men det är alltså något som i det forna Greklands demokratiskt styrda stater... Va? Jag förstår inte. Ja, okej. Det är som Robinson i forna Greklands.
Det är som öråd.
Ja, precis. För att det man gjorde i de demokratiska styra staterna i antikens Grekland, så gjorde man omröstningar med små tavlor eller skärvor av bränd lera, ostrakon på viss tid. Vanligen 10 år. Alltså att man landsförvisade personer som ansågs farliga för folkfriheten.
Oj, så detta var någon form av social domstol?
Ja, men precis. Exakt. Så det här är alltså en modern form av det där någon kastas ut från sociala eller professionella kretsar på internet, i sociala medier eller från andra arenor i livet. Den som utsätts för denna ostracism sägs ha blivit cancelled. Uttrycket cancelkultur har till övervägande del negativa konnotationer och används ofta i debatter om yttrandefrihet och censur.
Mm.
Begreppet cancelkultur är en variant av termen call-out culture och utgör en form av bojkott mot en person, vanligtvis en kändis, som anses ha agerat eller uttryckt sig på ett kontroversiellt sätt som ifrågasätts. Och i Sverige så kom det här ordet på vår språkrådets nyordslista 2020, och där beskrivs det som aktivism som syftar till att personer med kontroversiella åsikter ska beröva sina plattformar för att föra ut dessa åsikter.
Mm.
Det är mycket som ligger i det här, för att det är inte alltid det jag tänker på.
Nej, verkligen inte. Och jag när jag satt och funderade på det här tidigare idag, så fick jag känslan av att så här, det är mycket, jag kopplas, det har mycket negativa konnotationer till cancel culture. Och enligt den här texten så bekräftas ju det. Att det är inte helt okej, att det är ganska radikalt att vilja cancella någon. Och jag har bara skrivit, ja, men så här är lite stödord som jag skrev ner när jag filosoferade kring det här. Fast jag vill lyfta liksom den positiva aspekten, för att jag kan uppleva att när man pratar om cancel, eller snarare när man kritiserar cancel culture, att man diskuterar det som om man vore jämlik den som då ska cancelas.
Mm.
Vilket man sällan är. Mm. Alltså cancel culture tycker jag är en fantastisk grej i bemärkelsen liksom, att här har vi en person som har nått framgång och rikedom i många fall, inte alltid såklart, men i många fall framgång, rikedom och hög social status genom att vara kanske bra på att göra musik eller synas mycket i tv eller bli en upphöjd, ouppnåelig kändis. Cancel culture är det som folket kan använda för att säga det här du gjorde, det är inte så jävla bra. Alltså, istället för att säga att det är en kränkthetskultur eller en utfrysningskultur, så vill jag istället vända på det och säga att det handlar om att ta tillbaka sin support. Att här har vi en folkmassa, vi har supportat dig, vi har lyssnat på din musik, vi har liksom köpt biljetter till dina utställningar eller vad det nu än är, köpt dina böcker.
Mm.
Men nu slutar vi göra det för att vi vill markera och inte för att den här personen då kommer förlora all sin rikedom och all sin status, utan för att de ska tvingas agera på det. Typ att så här, det finns en enorm maktobalans mellan den här otroligt förhöjda människan och folket eller minoriteten som har blivit utsatt sig för typ transfobi eller rasistiska kommentarer eller vad det nu kan vara. Eller då om det är ett övergrepp som har skett, en person. Och att cancel culture stänger den lilla luckan som maktbalansen innebär och tvingar personen, eller företaget kan det också vara, att agera och uttrycka sig om sina misstag. Nu säger jag misstag även fast jag inte skulle vilja labla typ övergrepp som misstag.
Oops.
Men alltså, att det innebär att personen inte längre kommer kunna göra ekonomisk eller personlig vinning på sin förhöjda maktposition. Och jag kan tycka att det är lite som att så här, när en läkare blir av med sin läkarlicens. Om man har gjort någonting som inte alls är etiskt korrekt inom sitt yrke. Om det så är en läkare eller advokat eller psykolog eller vad det nu kan vara. Att man blir av med sin licens. Du har körkort, du överskrider trafikregler, men då blir du av med ditt körkort. Då har du inte rätt att ha det här.
Ja, skillnaden är väl att då är ju faktiskt något slags myndighet eller något som styr över det. Det som är läskigt med cancel culture nu är ju att, tycker jag, att det snarare spelar på folks enorma vilja att sätta dit någon.
Mm.
Att det är det. Alltså jag tror inte att alla människor som deltar i cancelkultur, eller ens de flesta, jag tror liksom inte att det är en särskilt mänsklig egenskap. Jag tror att de vill sätta dit folk och jag tror att de vill se dem lida.
Mm.
Det får jag magverk av. Och dessutom att folk tycker att de är jävligt goda när de gör det. Då tänker jag på, men lite så här, okej, Jake Gyllenhaal.
Mm.
Hur lång tid har det gått sedan det här hände?
När det här släppts så har det väl gått en dryg vecka.
Ja, men sen han och Taylor dejtade.
Jaha, det här är ju 2010 kanske.
Ja, det är 2010, så det är ungefär 10-11 år sedan. Mm. Där kan jag väl tycka så här. Om du säger att Jake Gyllenhaal är lite på gränsen att bli cancelad för någonting som han gjorde för 10 år sedan som inte ens var emot något slags norm. Alltså jag menar, det var ju vare sig olagligt eller egentligen omoraliskt. Varken då eller egentligen nu. Det är ju ett ganska nytt påfund att man har börjat ifrågasätta äldre män som dejtar unga kvinnor och vad det innebär egentligen. Mm. Så jag kan tycka att det blir oschysst. Alltså så här, inte specifikt mot honom utan mer att det blir... Jag vet liksom inte hur jävla mycket nytta det gör i slutändan. Att man börjar liksom banka ner på honom så.
Nej, men jag är ju inte av åsikten att vi ska cancella Jake Gyllenhaal.
Nej.
Jag tycker vi kan skratta gott åt honom. För att, det här känns ju som ett personlighetsdrag som han har burit med sig alla år.
Mm.
Men däremot så, om man för det vidare in på liksom personer som har betett sig lite toxiskt.
Mm.
Säg Ellen DeGeneres blev ju liksom outad senaste året och att folk krävde hennes liksom cancelling.
Mm.
Eller J.K. Rowling till exempel, som vi har pratat om tidigare i podden. Att det finns ju ett enormt spektra mellan människor som har begått klandervärda handlingar, typ Jake.
Mm.
Att man bara, det där är inte så jävla schysst. Men nej, du har all rätt att göra det. Men alltså, du kanske liksom... Jag höll på att säga, du kanske inte ska göra det med någon som har miljoner följare, men gör fan inte det mot någon random heller.
Ta någon vanlig maktlös människa, sluta, är du dum?
Sluta krossa hjärtan generellt bara. Men det är ett jävla spektrum mellan det och typ Harvey Weinstein eller R. Kelly eller liksom de här alltså MeToo-männen.
Jesus, ja nej men gud, alltså släng dem i fängelse. Det tycker jag också. Och jag håller med dig om det här med att det blir ett sätt för oss konsumenter på något sätt att ta tillbaka en makt.
Mm.
Men där blir jag ju snarare less på också det så här kapitalistiska systemet som gör att så som vi värderar underhållning eller värderar vad som händer i liksom popkulturella kretsar, det värderas otroligt mycket högre om du bringar in pengar egentligen än om du gör klandervärda saker, för annars skulle inte Chris Brown få fortsätta släppa musik, och nu får han det trots att han faktiskt är dömd för att ha misshandlat sönder liksom Rihanna för att ta ett exempel.
Alltså, vet du vad Chris Brown har fått lov att göra sen han misshandlade Rihanna?
Slagit en till tjej, eventuellt?
Ja, det har jag inte hört ens hört något.
Nej,
om, men alltså...
läste någon löpsedel om det.
Oh, allegedly. Härligt, jättebra. Nej, men alltså, det här är då... Jag har skrivit ner vad han har gjort. Alltså, och inte gjort som i hans brott, liksom, utan vad han har gjort som i vad han har åstadkommit. Och vad han har tillåtits göra av skivbolag, fans, etc. Sen 2009. Jag har då alltså inte räknat med det som han släppte 2009. Vilket är en jävla massa. För jag ska säga att jag orkade inte googla när på året som...
Han slog sönder Rihanna.
Han tog Rihannas huvud och slog den in i en vägg. Men sedan 2009, från 2010 framåt, har han varit på 4 stycken turnéer. Han har släppt 7 fullängdsalbum. Han har släppt 25 stycken singlar. Han har medverkat i 1 tv-serie och 4 filmer. Alltså, regelbundet då, sen han höll på att ha ihjäl Rihanna.
Visst har vi pratat någon gång om Super Bowl 2004 när Justin Timberlake och Janet Jackson uppträdde.
Ja,
och Justin Timberlake sliter av Janet Jacksons BH, hennes bröst blottas. Vi kan ju lite så här spontant tänka efter, vad har Justin Timberlake gjort sen dess? Allt.
Allt.
Vad har Janet Jackson gjort sen dess? Absolut ingenting.
Nej.
Alltså, hon kan knappt få till en turné.
Och var det inte, spekuleras det inte också, eller det är väl så att Justin Timberlakes Cry Me A River handlade om när han och Britney Spears gjorde slut.
Jo, exakt.
Och att hon såklart var ledsen.
Ja.
Och han hånade henne offentligt.
Ja, absolut. Och jag tänker att så här, det enda skillnaden är väl på något sätt att Britney Spears hade väl en mer lovande ekonomisk karriär framför sig, eftersom hon faktiskt var i tidiga 20-årsåldern, precis som Taylor.
Mm.
Och hon blev nog inte cancelled. Eller liksom, hon hade nog kunnat hamna mer illa ut om det inte fanns så enorm ekonomisk vinning att få av att fortsätta hennes karriär. Medan Janet Jackson är ju dels mycket lättare att döma för att hon är en svart kvinna, men dessutom för att hon var lite äldre då, tror jag.
Mm.
Jag tror att det bidrog till att hon försvann så kraftigt från radarn.
Mm.
Mitt favoritexempel på en kvinna som har blivit av med en jävla massa är ju Kathy Griffin, som alltså är en komiker som hade en, alltså jag skulle ändå säga att hon är en av de mest hårt arbetande komikerna i USA. En kvinna som är närmare sig 60 nu, om hon inte har hunnit bli 60, och hon har alltså kuskat omkring sedan 90-talet. Hon har kört en jävla massa stand-up, hon har vunnit Emmys, och hon har, alltså hon har jobbat. Hon gjorde en tidig reality-serie som heter My Life on the D-list, och jag tror det var den hon vann en Emmy för, där bara så här, de bara lollade åt, alltså så här, hur jävla tattig hennes karriär var. Det var så här, nej alltså jag får gå typ inviga en getgård. Hon svinrolig, väldigt framgångsrik, har gjort några så här kontroversiella grejer som jag tycker är superroliga. När hon vann då sin Emmy så sa hon ju, när hon tog emot priset, sa hon, åh, det är så många människor som kommer upp hit och tackar Jesus. Jag vill bara säga att Jesus hade absolut ingenting med det här att göra. Suck it Jesus, this award is my God now. USA freakade ur! Alla fick panik. Men du vet, alltså det blev ju kontroversiellt, men på ett roligt sätt. Ett år så skrek hon till en, hon gjorde den stora nyårssändningen på CNN tillsammans med Anderson Cooper, som är ett av deras kända nyhetsankare, där hon skrek till en i publiken som stod under och häcklade henne, så skrek hon liksom så här, typ livesändning, sluta störa mig, I don't come to your job and knock the dicks out of your mouth. Så att censuren blev så här, crazy, crazy, crazy. Och 2017 då så gjorde hon en, vad hon trodde var en så här ganska vanlig plåtning. Hon och Donald Trump har haft lite historia tidigare, liksom så här, de har ändå jobbat lite ihop, men ja. Kanske inte liksom bästisar eftersom hon är ganska profilerad vänster så. Och då ställde hon upp på en plåtning som skulle också vara lite så här, ett litet lolligt moment, men ah, ja, alla hatar Trump så vi kör, där hon står med en Trump-mask med ketchup som hänger från halsen.
Det ser liksom ut som att hon håller hans avhuggna huvud.
Ja, men absolut. Och hon har liksom förklarat det här med att en av de många opassande sakerna som Trump sa när han var president var ju bland annat om Megyn Kelly som är en journalist. Hon ställde en kritisk fråga till honom en gång under, jag vet inte om det var något av delvalen, och han sa att hon var typ sur för att hon hade mens, och så här, there was blood coming out of her everywhere typ. Och Kathy Griffin sa, nu ska vi se hur han ser ut när han med blood coming out of his everywhere typ. Den här bilden blev ju väldigt, väldigt, väldigt viral. Och på mycket kort tid så blev det en sport att följa hennes cancelling. Hon blev alltså aktivt bojkottad av hela världen. Det här är inte, jag skulle säga framför allt USA, för att det var där hennes stora ekonomiska vinning fanns. Och hon blev rådd att så här, gå ut och be om ursäkt för det här och liksom säga förlåt, 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 förlåt. Och sen ändrade hon sig. Hon bara, nej för i helvete, jag ska faktiskt kunna göra en sån här grej. Jag är komiker. Hon bara, jag är en rödhårig 57-årig kvinna som är komiker. Det är klart som in i helvete att jag får göra det här. De började sprida rykten. Då är det liksom Trump-troll blandat med säkerhetspolisen i USA som Trump då kunde liksom styra lite grann. Så att hon hamnade på en no-fly-list, bland annat att hon inte liksom fick lämna landet.
Det där är ju rent odemokratiskt. Alltså, ja. Så här, jag kan ju tycka absolut exakt. Osmakligt. Alltså, så här,
ja, nej, men det är klart som in i helvete
konsten
att
konsten är fri, men det betyder inte att man måste skratta åt alla skämt. Nej. Eller att man inte kan problematisera vissa skämt.
Nej.
Eller som när, ja men liksom Dave Chappelle, nu har jag kollat upp vad han gjorde. Vi pratade om det.
Ja.
Jag har ju fortfarande,
och vi visste inte vad det var.
Nej, och grejen är att alla jävla artiklar jag läser refererar till den här Netflix-specialen.
Mm.
Men ingen säger uttryckligen vad han sa. Ja,
okay.
Och jag pallar inte sitta igenom en hel så här tråkig stand-up-rutin med ännu en man som ska säga något transfobiskt. Liksom. Så att det jag vet är att han har sagt något transfobt. Och han kanske försvarar J.K. Rowling, tror jag. Eller så här, någonting, han skämtar om det på något sätt i alla fall. Och man bara, åh, men snälla rara, alltså så här, fattar inte folk det nu? Att så här, skämtar du på transpersoners bekostnad så kommer transpersoner och andra allies att säga, fan vad tråkig du är. Alltså då kommer du bli kritiserad. Och vi har rätt att kritisera, man har rätt att kritisera. Alltså så här, det är det som är konst. Den är till för att, den är till för att provocera, men den är också till för att bli kritiserad.
Mm.
Att uppröra, eller vad det nu än är. Då får man ju räkna med att folk blir upprörda. Men det är ju skillnad då på att ta emot kritik, alltså väl, väl underbyggd.
Mm.
Och kanske förtjänad kritik. Och att inte få lämna sitt eget land.
Ja, nej men precis. Det blev ju helt sjukt. Folk sökte ju upp numret till hennes syster som låg döende i cancer på sjukhuset och ringde till henne och liksom sa att vi är glada att du dör. Hennes liksom dying days. Så att Kathy Griffin har alltså gått från, ja men säkert en av de rikaste, dessutom kvinnliga komikerna alltså, till att inte ha ett enda datum inplanerat, för att hon gjorde någonting. Till slut började hon twista det här, för att hon fattade liksom att hon bara, nu blir det här en yttrandefrihetsfråga, för att det kan faktiskt inte vara så att presidenten bestämmer sig för att jag har gjort någonting som är opassande liksom.
Mm.
Så att jag menar, den här reaktionen, de här enorma proportionerna, att ta till det för en sån sak, oavsett om det var ett osmakligt skämt, att de var såhär, hon försökte assassinate the president, hon bara, vad menar ni? Hon bara, min mamma ringde mig och frågade varför jag har gått med i IS. Hon bara, det har jag inte alls, vad är det som händer liksom?
Mm.
Den oproportionerligt stora reaktionen på någonting som, oavsett då, för jag tänker, som du sa, konst är till för att kritiseras. Ja, konst är också till för att ignoreras ibland.
Mm, absolut.
Alltså konst behöver inte stötas och blötas om man inte tycker att det är intressant. Där har vi också möjlighet att utöva vår konsumentkraft. Att helt enkelt
sluta supporta.
Sluta supporta, exakt. Gör ditt...
Cancel culture. culture.
Ja, men precis. Att,
då
att,
köper inte jag biljetter till den här komikern då. Nej. Jag tycker hon är så jävla provocerande.
Ja, men exakt. Mm. Och så slutar man med det. Det läskiga är ju då att det blir en mobb.
Mm.
Och det tror jag händer alltså, så här, väldigt mycket från vänsterhåll också. Mm. Även i frågor som jag bryr mig väldigt mycket
mm.
om. Där jag tror att man kanske har lite sned... i mina ögon snedtolkat liksom vilken kritik som kan vara konstruktivt och vad som inte är det, och där det blir ja.
Ja, men vill man inte diktera vad andra ska göra, va? Nu kommer inte jag köpa biljetter till Kathy Griffin och därför kommer jag bli arg på alla andra som gör det.
Mm.
Alltså såhär, nej, tyvärr, du kan bara styra över dig själv.
Folk kommer lolla åt saker. Alltså folk kommer lolla åt opassande saker också.
Mm.
Det är alltså så är det. Det
Michael kommer... Jacksons musik spelas fortfarande. Jag tycker den jag hör den varannan gång jag går in på en valfri restaurang. Exakt. Man bara, snälla. Alltså.
Och jag blir såhär, jo men jag kan också bli obekväm av det och jag tycker att det är lite såhär opassande. Men det är också såhär, ja, okej, okay, fine.
Han är död.
Ska man vara riktigt krass så blev han inte dömd för någonting. Sen kan man ju också fråga sig varför han inte blev dömd. Kan det vara för att det fanns lite ekonomisk vinning mm-hmm. att få där också? Även ska
man nej, men verkligen. Alltså, så här, man kan bli illa till mod så man kan tycka att någonting är jävligt opassande och osmakligt. Och diskutera då det. Ja. Alltså, samlas i smågrupper.
Mm.
Prata, varför upplevde jag att det här inte alls var ett roligt skämt? Och vad utgår jag ifrån? Vad kommer mina känslor ifrån? Mm. Skriv en jävla debattartikel i Expressen. Gör
absolut.
Det!
Jag tror ju också väldigt mycket på att man kanske behöver börja prata lite grann med folk som inte tycker samma sak också för att förstå. För att jag tror att i slutändan med cancel culture så är det, jag tror att det är ett viktigt verktyg att använda, men jag tror inte att man kan läsa in fullt så mycket i vad det säger om en annan människa som väljer att inte delta i det. Om den, vad den har för moral. För det kan jag uppleva lite ibland att folk säger, aha, du köpt den där grejen, ha, du älskar visst kvinnomisshandel. Och jag bara, oj, nej, hehe, jag kanske bara inte hade gjort en djupgående analys här.
Mm.
Men om du pratar med mig om något annat så kanske jag vet någonting där.
Mm.
Där kan det bli särskilt då, jag ser ju vänstersidan som en mer intellektuell sida generellt.
Mm.
Och där det kan bli att man använder sitt intellekt som slagträ och gör att folk blir fullkomligt ointresserade av allt man har att säga om några frågor överhuvudtaget. Jag tror om man vill att folk på riktigt ska liksom respektera transpersoner så tror jag kanske inte att en överdriven cancel culture är egentligen rätt väg att gå så.
Mm.
Samtidigt så tror jag att det är en bra början att börja fundera över vad man har för konsumentkraft.
Mm. Gud ja, för den är stor.
Det är den. Ja, men jag har ett tråkigt moment of the week och tråkigt för att jag faktiskt, alltså så här, det har inte hänt någonting den här veckan. Alltså det har verkligen inte gjort det. Det enda som har hänt som har varit utmärkande på något sätt har varit min migrän.
Oh.
Alltså, ja, att, har du haft migrän någon gång?
Aldrig haft,
nej.
Inte proper migrän.
Nej. För jag märkte ju det liksom för att det började så här flimra framför ögonen kan det göra ibland, att man får liksom vita prickar och jag bara satt liksom och blinkade och tittade på min skärm och bara, fan är det som händer? Och sen så har det bara liksom fortsatt sen dess, blivit lite bättre i stunder och sen lite sämre igen. Idag har jag haft ont alltså så här, i nacken. För det känns liksom som att det sitter lite där, det börjar lite där och det är som att nacken är extra spänd. Den brukar ju aldrig vara sådär riktigt avslappnad, men det är som att man liksom känner på den så här, någonting sitter fast här. Så det är ju en jävligt äcklig grej att gå omkring och känna.
Mm.
Trots att jag då är okej. Okay. Alltså jag menar, det finns ju folk som min mamma, som när hon får migrän så blir det liksom verkligen dra för gardinerna och ligga i sängen hela dagen om möjligt. Men jag kan ju ändå sitta framför en skärm i 8 timmar. Så det går ju bra. Men det är väl det enda utmärkande den här veckan. Det har liksom inte hänt någonting så jävla. Det har verkligen hänt någonting jättebra.
Det
eller jättedåligt.
Vad fan är det för vecka?
Ja, men medioker. Att, ja. Liksom, ja, det var det mest utmärkande just den här veckan.
Ja, jag kollar verkligen min kalender och bara, jag har inte gjort skit.
Jag hade skrivit upp migrän. Nej, jag hade inte. Jag bara,
Ha migrän hela fredag.
Jag bokat in lite slott här, så jag ska hinna det.
Jag tror mitt moment of the week, det måste ha varit i söndags. Då firade jag och Fille 3 år som vänner.
Nej,
för att vi har
vad
liksom,
säger du?
Ja, det är så jävla fint. För att vi har... men vi var på så här, första gången vi sågs var vi på Pride och det var typ 2017 kanske.
Mm-hmm.
Och sen sågs vi exakt ett år senare på Pride 2018, men vi kände ju inte varandra. Det var bara att vi råkade vara i samma jättestora sällskap typ. Och sen då När jag och Kalle gjorde slut så råkade Fille crasha mitt och Johannas ölhäng ett par dagar senare. När jag hade liksom så här bara, jag måste gå ut med Johanna och jag måste bara prata av mig. Jag har så mycket så här, gjorde jag fel? Så här, man var lite ledsen så. Och då kom Fille dit och jag kände ju inte Fille alls. Och när Fille såg mig vart hon bara så här, men gud, hur mår du? Och att jag bara, nej men det är så där. Alltså det är jag precis, alltså jag är liksom nyskild för bara några dagar sedan. Och hon bara, men gud, jag går, förlåt. Och vi bara, nej, sluta nu är det här, du får sitta här, nu ska du få höra allt. Och sen efter det så skickade Fille ett jättefint meddelande till mig på DM på Instagram. Och bara så här, gud förlåt, och jag hoppas att allt blir bra. Och typ, du verkar så stark och så här, du kommer klara det. Och så typ massa sol. Ros-emojis. Att hon bara, här får du en solros för det är min bästa blomma för den vänder sig alltid mot solen. Typ. Och att jag bara, gud vad gulligt. Och sen så började vi skriva till varann. Och sen har vi liksom gått och blivit bästa vänner. Mm. Och att i och med att det här smset finns i någon liten printscreen någonstans så står det ju också datum. Då vet vi vilken dag det var.
Men ni ska fira.
Ja, så då var vi ute på bageri. Aha. Tillsammans med en tredje kompis och kompisens barn. Alltså hör du Gustav, den här veckan har jag umgåtts med barn.
Men välkommen till mitt liv.
Tackar, tackar. Kul att vara här. Och då är mitt moment of the week är vad jag åt på det här bageriet.
Var det någonting kanelrelaterat?
Nej.
Var det prinsesstårta?
Nej. Nej. Det var, men jag tror inte du hade kunnat gissa där, för det här är så specifikt.
Baklava.
Nej, alltså nej. Det här är liksom en kombination.
Baklava,
det är som man drar över huvudet.
Bra typ.
Det här är en kombination av två efterrätter, som också är mina bästa efterrätter. Tänk dig ett vinerbröd, alltså bästa, är det en efterrätt? Bästa bakverket.
Jaha.
Alltså fuck vad gott det är med vinerbröd. Fast inte med vaniljsås i mitten, utan byt ut vaniljsåsen mot trumvirvel. Mm. Blåbärspaj.
Aha, okej, det var, jag trodde du skulle säga så här mormors hosta eller någonting. Mormors eller det är väl hosta? Kanske det som brukar vara i, inte det där gröna smeten som brukar vara i bullar. Mormors hosta.
Mormors hosta. Det är det fucking äckligaste jag har hört.
Det är väldigt, väldigt nästigt. Nej, vad sa du? Blåbärspaj.
Alltså så att det var
som crumbles i också.
Ja, alltså det var liksom.
Men gud.
Det var som en, det var ju så vinerbröd runt och så lite vinerbröd botten.
Mm.
Det här lite frasiga
filodegen. Ja. Eller,
och sen så var det väl, är det rårörda blåbär kanske? Blåbär och socker?
Gott.
Och potatismjöl, eller vad är det man blandar? Något sånt tror jag det är när man gör blåbärspaj. Så
att,
så att den ska bli klibbig så här. Klibbig och lite att såsen ska rinna ut. Alltså så här blåbärssaften rinner ut lite. Och så blir den helt så här mojsig. Och så på det ett lager av smuldeg.
Mm.
Alltså jag kan liksom inte med ord förklara hur god.
Nej, alltså jag hör dig. Det här låter som min fullständiga mardröm.
Va?
Alltså jag hör vad du säger. Jag ser ju hur du tindrar i dina ögon. Och alltså jag får kvällningar.
Varför?
Jag vet inte, det är någonting. Alltså smulpaj, ingen favvo.
Blåbärspaj, Gustav, det är det absolut godaste som finns. Blåbärspaj med ett vinerbröd. Det här är liksom, det här är min dröm. Alltså varför har inte jag kommit på det här?
Nej, men jag är väldigt glad för din skull. Ja. Men jag säger cancel blåbärspaj och
vinerbröd. Helvete. Jävla avokado. Avokado hater, du har ingen talan i det här.
Hata folk som älskar avokado.
Ja, shout out till, om man vill äta den här så finns den på Ensked bageri.
Det är så mysigt.
Nej, men det är så mysigt.
Ja, jag älskar det.
Ja, jag älskar det. Okej, det har blivit dags att tacka våra patreoner.
Ni ska ha stort tack, särskilt ni då som ger oss 10 riksdaler. Nej, vad är det? 10 dollar. Inte 10 kronor.
Ja, precis.
Jättebra.
De som ger 10 kronor kan också få tack.
Men ni blir inte shoutoutade. Nej, exakt. Det ska ju vara lite value for money också.
Ja, ge oss pengar på patreon.com/konstenattvara. Och ni som har gett oss pengar heter David Brostedt.
David Brostedt.
Elinor Johansson.
Sara Perjons.
Stefan Stettina. Knut.
Hedda Lindström.
Joakim Gustafsson. Och Isabel. Ja, tack ska ni ha. Fan, ni är bäst i världen. Tack även till Davva som klipper. Tack till Helio där vi sitter och poddar.
Tack till dig, Klara.
Tack till dig, Gustav.
Tack.
Hörs om en vecka.
Och puss, hej.
Så hörs vi i Facebookgruppen.
Ja, det gör vi.
Hej då. Oh, stämmer. Ja.
Konsten att vara.
Podplay.